Här börjar Det perfekta mordet och andra historier av Jeffrey Archer i översättning av Staffan Andre, inläst av Magdi Sale för Saga. Det perfekta mordet. Om jag inte hade ändrat mig den där kvällen skulle jag aldrig ha kommit på sanningen. Jag kunde inte tro att Carla hade legat med en annan man, att hon hade ljugit om sin kärlek till mig och att jag kanske kom i andra eller tredje hand. Carla hade ringt till mig på kontoret under dagen, något som jag hade bett henne att inte göra. Men eftersom jag också varnat henne för att ringa hem till mig hade hon inte mycket att välja på. Det visade sig att det enda hon ville säga var att hon inte kunde träffa mig. Hon måste åka och hälsa på sin syster i Fulham som hade blivit sjuk, förklarade hon. Jag blev besviken. Det hade varit ännu en olidlig dag och nu bad hon mig att avstå från det enda som kunde ha gjort den uthärdlig. Jag trodde inte att du och din syster kunde dra jämnt, sa jag syrligt. Det blev tyst i andra änden. Till slut frågade Carla, ska vi säga nästa tisdag, samma tid? Jag vet inte om det passar mig, svarade jag. Jag ringer dig på måndag när jag vet hur läget är. Jag la på luren. Nedstämd ringde jag till min fru för att säga att jag var på väg hem. Något som jag mestadels gjorde från automaten utanför Carles lägenhet. Det var ett knep som jag ofta tog till för att få Elisabeth att känna att hon visste var jag fanns varenda minut under dagen. De flesta på kontoret hade redan givit sig av för dagen, så jag samlade ihop en del papper jag kunde arbeta med hemma. Sedan det nya bolaget hade övertagit oss för 6 månader sedan hade ledningen inte bara sparkat min andra man på ekonomiavdelningen, utan förväntade sig också att jag skulle klara av både mitt och hans arbete. Jag befann mig knappast i det läget att jag kunde klaga, eftersom min nye chef bara allt för tydligt gjorde klart att om arrangemanget inte passade mig var jag fri att söka anställning på annat håll. Det hade jag kanske gjort, men jag kunde inte tänka mig många firmor som var beredda att ta emot en man som hade nått den där magiska åldern någonstans emellan eftersökt och obehövlig. När jag körde ut från firmans parkeringsplats och smälte in i rusningstidens trafikström började jag ångra att jag hade uppträtt så bryskt mot Carla. När allt kom omkring var rollen som den andra kvinnan knappast något hon njöt av. Jag började känna mig skuldmedveten. Så när jag kom till hörnet av Sloane Square hoppade jag ur bilen och sprang över till andra sidan gatan. Ett dussin rosor, sa jag och famlade med plånboken. En man som måste ha fått sitt levebröd genom älskare valde ut 12 outslagna rosor utan att säga något. Mitt val vittnade kanske inte om något större mått av fantasi, men Carla skulle i varje fall förstå att jag hade gjort ett försök. Jag fortsatte mot hennes bostad och hoppades att hon ännu inte hade åkt till sin syster. Att vi kanske kunde få tid med en snabb drink. Så kom jag ihåg att jag redan hade sagt till min fru att jag var på väg hem. Några minuters försening kunde ursäktas med trafikstockningar. Men den ursäkten skulle knappast räcka om jag stannade på en drink. När jag kom fram till Carlos hus hade jag som vanligt problem med att hitta ett ställe där jag kunde parkera. Tills jag upptäckte ett tomrum som precis skulle rymma en Rover mitt emot pappershandeln. Jag stannade och skulle ha backat in bilen där om jag inte hade lagt märke till en man som just kom ut ur hennes port. Jag skulle inte ha ägnat saken en tanke om inte Carla hade kommit ut efter honom ett ögonblick senare. Hon stod där i dörröppningen, klädd i en öppen blå morgonrock. Hon böjde sig fram för att ge sin besökare en avskedskyss som knappast kunde betecknas som systerlig. När hon stängde dörren fortsatte jag fram runt hörnet och dubbelparkerade. Jag iakttog mannen i min backspegel när han tog sig över.